Välkommen till Inclusion Impact, podden om ledarskap och inkludering. Jag heter Sara Jonasson Ginters.
Och jag heter Melissa Grote. Så nu är vi igång med säsong 2 och vi har nya lyssnare. Så därför kommer vi i det här avsnittet att djupdyka lite mer i mångfald och inkludering. Ni kommer få ta del av tips och det är Sara som kommer hjälpa till.
Ja, så himla roligt att få vara den som får ge de där tipsen.
Mm. Och dessutom så kommer vi få lära känna dig lite mer.
Jaha, så är det.
Så Sara, du jobbar som konsult och föreläsare inom mångfald och inkludering. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
Absolut. Jo, men, jag har ju världens bästa jobb, är jag ganska säker på. Och har nu under en längre tid drivit eget företag. Där jag är ute och föreläser, utbildar, workshoppar, kunder i frågor som rör jämställdhet, mångfald och inkludering och ganska brett. Det mest fantastiska med det är ju att få dela med mig av kunskap och insikter, men framförallt att bidra förhoppningsvis till en förändring i de här frågorna som jag tycker är så oerhört viktigt, både inom liksom arbetslivet men från ett samhällsperspektiv också.
Mm. Så när man går dina utbildningar eller har varit på någon av dina föreläsningar, vad är det man tar med sig? Vad är det du skickar med?
Ja, jag hoppas att det absolut största som man får med sig, det är att man får verktyg för förändring. Att man får insyn eller insikter i hur man som individ kan göra annorlunda, agera annorlunda, bete sig annorlunda i sin vardag. För att liksom bidra till miljöer som är mer inkluderande runt omkring sig. Och jag hoppas också att man får med sig en nyfikenhet på att lära sig mer, för att det är stora frågor, ett stort område och det går aldrig att bli fullärd. Så en nyfikenhet hoppas jag också på att ta vidare.
Mm. Och när du säger så här, tips och saker som man kan göra annorlunda, vad skulle det kunna vara? Vad brukar ni jobba med och vad brukar folk verkligen säga så här, det här kan jag verkligen ta med mig och göra annorlunda?
Vad jag tycker är mest spännande med de här frågorna, det är att ofta är det inte några jättestora förändringar, alltså jättestora handlingar som det handlar om, utan det är ofta ganska små handlingar i sin vardag som gör skillnad. Och det kan vara allt ifrån att bara faktiskt se sina kollegor, säga hej, välkomna nya kollegor till arbetsplatsen, liksom inkludera, välkomna och uppskatta varandra i vardagen. Det brukar vara en så här, med det kommer man faktiskt ganska långt. Men sen är det också det här med omedvetna fördomar som brukar ge många viktiga aha-upplevelser i att vi har dem, kommer alltid att ha dem såklart, men hur de kan påverka våra beslut, våra tankesätt, hur vi beter oss och så vidare. Så där brukar också vara mycket aha-moments, att liksom bli mer medveten om det och att också då såklart kunna minska de negativa effekter som omedvetna fördomar kan ha.
Mm. Jag hör ju när du pratar att du är väldigt passionerad för de här ämnena. Och varför är mångfald och inkludering viktigt för dig?
Ja, men i grund och botten så handlar det ju om rättvisa och jag känner väldigt starkt engagemang för att saker och ting ska vara rättvisa och att människor ska ha förutsättningar att må bra och att lyckas och att ta del av möjligheter som finns på liksom rättvisa villkor. Och det tror jag kommer mycket från min barndom och ett par saker där. Dels min mamma som alltid när vi var små, jag och mina systrar, alltid kämpade för att vi skulle liksom ha bra förutsättningar, men inte bara vi utan också andra runt omkring oss. Jag växte upp delvis i Rågsved utanför Stockholm, södra Stockholm, som är en förort som har en del utmaningar och hade då också. Så att min mamma har varit en så här kämpe för att se till att inte bara vi men andra också behandlas rättvist och riktigt. Men sen så efter jag slutade sexan då, mellanstadiet i Rågsved, så började jag skolan inne på Östermalm, ett väldigt privilegierat område i Stockholm. Och då fick jag upp ögonen också för hur skilda förutsättningarna är I det här fallet liksom i samma stad, lilla staden då som Stockholm. Och hur, ja, hur orättvist det faktiskt är på många sätt. Och hur olika, i det här fallet liksom barn och ungdomar växer upp under olika förhållanden. Också då så fick jag upp ögonen för liksom frågor som kopplat till rasism och diskriminering på olika sätt. Så det har funnits med mig sedan jag var ung. Sen hamnade jag inom tech. Jag jobbade på Cisco i nästan 17 år, ett amerikanskt bolag, av en ren slump. Så nu är jag liksom tillbaka på något sätt och jobbar ju varje dag med de frågor som ligger mig närmast om hjärtat.
Mm. Jag tänker just med den här kontrasten att komma från Rågsved in till Östermalm. Har du några minnen eller något exempel på något som liksom gjorde det väldigt uppenbart för dig som du har kvar som har påverkat dig?
Ja, det var så här att när jag började högstadiet på Östermalm så hamnade jag i en skola där det fanns 5 klasser i 7:an. Och den klassen jag hamnade i tillsammans med 4-5 andra barn, vi hamnade i en klass då med ungefär 30 barn totalt. 25 av dem kom direkt från Karlssons privatskola. Och vi andra då 5-6 var från olika delar av Stockholm. Och det blev bara väldigt extra tydligt kanske att hamna i en klass med kanske de mest privilegierade, de, ja, i många fall rikaste barnen liksom. Just också då när jag hade kommit från Rågsved, eller bodde där också, där många kämpade i vardagen på olika sätt, liksom ekonomiskt såklart, men också annan typ av utsatthet. Så att det i sig var en ögonöppnare. Men sen upplevde jag också att de här barnen eller ungdomarna kom undan med väldigt mycket saker som aldrig hade varit okej i Rågsved och i den skola jag gick i då. Att vissa beteenden accepterades på ett sätt som aldrig skulle accepterats där jag kom ifrån. Och det hade jag inte ord för då, men liksom privilegierna som det innebär att vara i en position och därför kunna agera på vissa sätt utan att det får några särskilda konsekvenser.
Nu när du då jobbar med mångfald och inkludering, hur jobbar man med de här frågorna på ett mer, vad ska man säga, professionellt sätt, liksom i organisationer och på arbetsplatser? Vad finns det för paralleller att dra däremellan?
Ja, men det är ju så här att samhället återspeglas i våra organisationer på många olika sätt. I det att vi har strukturer kopplat till makt och hierarkier, och vi har också förväntningar och saker som vi förväntar oss av vissa men inte av andra. Vi lyssnar också på vissa mer än vi gör på andra utifrån förväntningar och hur vi ser på deras roll i en organisation till exempel. Och det är ju inte alltid så att den där liksom positionerna till de personerna man lyssnar på eller de som har makt i en organisation, vare sig det är liksom formell eller informell makt, det är inte alltid utifrån rättvisa så att säga. Det är inte alltid den bästa. Det är inte alltid den som har tagit sig fram på grund av bästa meriterna eller kompetenserna. Men också så ser vi ofta att personer som har den där makten och positionerna kan agera på sätt som tolereras för att de har en maktposition. Så för mig är just den parallellen blir supertydlig vad det jag upplevde då som ung. Att det faktiskt fortsatt är ju så också i våra organisationer. Och hur kan man då jobba med det? Men liksom nummer ett när det gäller mångfald och inkludering, det är ju det här med självinsikt och att våga syna sig själv. Men också att våga se på sin roll och i den organisation man är i. Vad har jag som individ för roll i den här organisationen? Och vad innebär den rollen? Vad ger det mig för privilegier eller plattform eller position? Men det är också därför det är så svårt. För att det är jobbigt att syna sig själv. Och har man väl kommit till vissa positioner så är det inte så jättelockande ju att kliva tillbaka eller ge andra en röst och så vidare. Men det tror jag är en av de viktigaste sakerna att liksom komma åt i det här arbetet.
Och så var precis vad jag satt och tänkte på när du pratade här, att det här låter ju inte som något alltså det låter ju som ett ganska jobbigt arbete att göra. Och både kanske först bara att uppmärksamma det överhuvudtaget, men sen också ta tag i det och börja jobba med det. Vad är de största utmaningarna som du stöter på när du är ute hos dina kunder?
Den största utmaningen skulle jag säga, det är att det inte är prioriterat, det här arbetet. Man ser det som någonting vid sidan av, något liksom extra, något så här, det värsta jag vet är ju när det benämns som mjuka frågor. För mjuka frågor brukar inte vara lika viktiga som andra hårda frågor. Så det skulle jag säga är största utmaningen, att det inte är prioriterat. Därför att man inte ser eller... ser kopplingen till organisationen i stort. Men framförallt för att många ofta inte har upplevt exkludering eller diskriminering eller på något sätt att känt sig utanför. Och har man inte känt det på något sätt eller kanske sett andra i sin närhet som har exkluderats, så är det väldigt svårt att se varför man ska jobba med det här. För att det funkar ju rätt bra ändå. Det går ju bra för många organisationer utan att jobba med mångfald och inkludering.
Och för de som då vill koppla det till hårda fakta, som gillar data och hårda fakta.
Ja.
Vad säger du till dem?
Ja, men först ska jag säga, Melissa, ibland den här frågan, ja, alltså vi vet ju varför det är viktigt. Otaliga studier visar på just verksamhetseffekterna, och ibland är jag så trött att fortsätta prata om det, för jag säger, vi vet ju det här. Så låt oss då göra det. Men vad vi vet då, det är ju att innovationskraften ökar med en ökad grad av mångfald, olika perspektiv, erfarenheter och så vidare, berikar våra beslut och insikter i organisationen. Vi ser högre medarbetarengagemang, lägre personalomsättning, ökad lönsamhet, produktivitet. Så att fördelarna är många. Men, och det kan kopplas till siffror, hårda siffror. Men jag upplever som det räcker ju inte riktigt. Och då kanske man får ändå landa tillbaka i att det kanske helt enkelt bara är rätt sak att göra för anställda. Alla anställda, både medarbetare och chefer. Att det blir en bättre organisation, en trevligare, mer uppskattande organisation där, när alla kan vara sig själva och komma till sin rätt fullt ut.
En reflektion när jag hör dig prata, det är ju att ja, men alla vet det här, och det är ju många som har mångfald och inkludering på sin agenda, att det liksom är högt uppe. Men sen när vi kommer tillbaka till det som du pratade om, när det faktiskt gäller beteendeförändring, reflektion, självinsikt, att när man tar tag i det på riktigt så blir det kanske jobbigare än vad man har tänkt från början.
Ja. Men allt, när vi går igenom förändring så kan det ju göra ont att utvecklas för att vi utmanas. Mm. Men det är också en otrolig möjlighet till lärande och utveckling. Och att bli bättre än vad vi har varit.
Mm. Men är det många företag idag som mest pratar om mångfald och inkludering? För jag tänker... Det är ju lätt att skrapa på ytan, men det är ju när man gör det verkliga arbetet som förändring sker. Är det, var är vi på den här skalan? Orkar organisationer göra det jobbiga arbetet också, eller vad man ska säga?
Många orkar ju det. Och det är ju företag som dels har sett det här tydliga, liksom varför det är viktigt för dem. Ofta grundat i inte innovation eller inte det här med de här hårda, utan just att det är den typ av organisation man vill vara. Så dels att man har det där tydliga liksom varför och syftet etablerat. Och sen att man jobbar på olika plan, får med sig medarbetare. Det är inte bara någon stackars HR-person som måste driva det, utan ledning står bakom och så vidare. Så att det är verkligen integrerat i organisationen. Men i många fall också är det ju bara något man säger är viktigt, och vi läser fina ord på hemsidor till exempel, men i praktiken görs inte så mycket. Och sen i vissa fall, för det finns ju organisationer som inte gör någonting alls eller har ingenting på hemsidan heller för den delen. Så att det är väldigt varierat skulle jag säga, men de som har kommit längst, det är alltid de företag där man har tydligt från ledning, vd eller ledningsgrupp, att det är viktigt och att ledare på den nivån tar ansvar för frågorna. Det är absolut en sån här nyckelfaktor.
Mm. Och avslutningsvis nu, vad är dina tre bästa tips för att bli mer inkluderande? Vad kan alla göra för att bli mer inkluderande? Eller göra mer inkludering?
Ja, men jag återkommer till det jag sa förut. Alltså, det här att säga hej, det kan ses som en trivial sak att göra. Vi har ju jobbat på ett företag till exempel där det fanns fler som inte hälsade på en och sådär. Men tänk vad det betyder mycket. Så se varandra, säg hej. Känner du, det andra är att känner du att du inte har kunskap, så skaffa den. Läs på, utbilda dig. Särskilt om kanske grupper i samhället som du inte själv har koll på. Ja, men utbilda dig och förstå deras utmaningar. Och det tredje det är att agera i sin vardag. Det vill säga, ser man eller hör saker som inte är okej. Som kanske inte drabbar en själv nödvändigtvis, men andra. Reagera och gör någonting. Försök inte bara liksom se bort, utan ta ansvar för din arbetsmiljö.
Tre jättebra tips, Sara. Säg hej, se till att utbilda dig och säg också ifrån när det är någonting som händer som inte är okej.
Precis. Det här är saker alla kan göra.
Stort tack för att ni har lyssnat idag. Vill ni ge oss feedback så kan ni gå in i sociala medier där ni hittar både mig och Sara och även Inclusion Impact. Och har ni fler frågor som ni vill ställa Sara så hittar ni henne
också på LinkedIn eller via min hemsida via consulting.nu. Vi hörs!
Vi hörs! Hej då!